بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. Vi fortsätter att gå igenom kitab Jawami' al-Akhbar av Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, där han har samlat 99 hadither som tar upp viktiga grunder i vår religion. Och vi har kommit fram till hadith 36. Och det är en väldigt, väldigt mäktig hadith som handlar om Allah subhanahu wa ta'alas awliya, de som står Allah subhanahu wa ta'ala otroligt nära. Och i denna hadith så säger Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger: Inna Allah qala man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه رواه البخاري. إذن حديث سير Profeten sallallahu alaihi wasallam att Allah subhanahu wa ta'ala säger: Man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb. Den som skadar en av mina awliya har jag förklarat krig emot. Och det finns ingenting som för en tjänare närmare till mig och som jag älskar mer än de obligatoriska gärningarna. Och min tjänare fortsätter att närma sig mig med de gärningar som är frivilliga tills det att jag älskar honom. Och om jag älskar honom så blir jag den hörsel som han hör med, den syn som han ser med, den hand som han rör med, den hand som han den fot som han går med. Och om han ber mig om någonting så ska han få det. Och om han söker skydd hos mig så ska jag skydda honom. Och det finns ingenting som jag tvivlar eller tvekar mycket, lika mycket på att göra som att ta den troende tjänarens liv. Han ogillar döden. Och jag vill inte göra honom missnöjd, men döden är någonting som måste ske. Den här hadithen kallas för hadith al-wali. Den handlar om Allah subhanahu wa ta'alas awliya. Al-awliya. Och det är en väldigt hög status och en hög position som människan kan nå. Att man blir en wali till Allah subhanahu wa ta'ala. Och awliya översätts ibland till vän, men Allah alam, det är kanske inte den korrekta översättningen. Utan en wali är någon som Allah älskar och han står Allah subhanahu wa ta'ala nära. Allah subhanahu wa ta'alas awliya. Så den här hadithen är väldigt mäktig och Ibn Taymiyyah säger att den här hadithen är den noblaste hadithen som handlar om al-awliya. Denna hadithen är den mest omfattande och viktigaste hadithen när det kommer till al-awliya. Och den här hadithen är så mäktig att Imam Shawkani skrev en så här tjock bok om bara den här hadithen. En bok på nästan 400-500 sidor som handlar om den här hadithen. Och den här hadithen berättar profeten a.s. från Allah. Vad kallas en sån hadith för? Hadith Qudsi. Namen hadith Qudsi eller hadith ilahi kan man också säga. En gudomlig hadith. En hadith där profeten Muhammad a.s. berättar någonting som Allah säger. Här så berättar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att Allah azza wa jall säger: Man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb. Att den som skadar en av mina awliya har jag förklarat krig emot. Han är i krig med Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är en varning till alla de som hör denna hadith, att man ska akta sig för att skada Allahs awliya, att skada dem med tungan, att ljuga om dem, säga fula saker om dem, reta dem, att anklaga dem falskt och så vidare. Eller att skada dem med handen, skada dem fysiskt. Gör man det, då har man, yani, faller man in under detta hot att man, Allah subhanahu wa ta'ala, har förklarat krig emot dig. Otroligt allvarligt att en person är i krig med Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger här, Imam Sa'di, att den som då ger sig in på att störa och skada Allahs awliya, han har gett sig in i att kriga mot Allah subhanahu wa ta'ala, Malik al-Muluk, konungarnas konung, fahuwa makhzul. Han är en person som kommer att förlora. Och Allah har lovat att skydda hans awliya och att ge dem seger. Och därför, det är därför att de är älskade hos Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Och de verkligen strävar efter att få Allah subhanahu wa ta'alas kärlek. Så därför så kommer Allah att skydda dem och ta hand om dem. Och sen så beskriver författaren, eller beskriver Allah subhanahu wa ta'ala i denna hadith, vilka som är hans awliya. Hans awliya, det är de som närmar sig Allah med de gärningar som är obligatoriska. Al-fara'im. Salah, siyam, zakat, hajj, al-amr bil ma'ruf, wal-nahyu anil munkar, wal-jihad fi sabilillah, och att ge Allah hans rättigheter och att ge tjänarna, yani människorna, deras rättigheter. Och det här är en jätteviktig punkt vi kommer att komma tillbaka till. Vilka är Allahs awliya? För att det finns här awliya ur-Rahman och awliya ur-Shaytan. De som är awliya till Allah subhanahu wa ta'ala och de som är awliya till shaytan. De som är riktiga awliya och de som är falska awliya. Och det finns vissa grupper bland sufister som har ibland fel uppfattning om vem som är wali och hur man blir en wali och vad walin har för slags status. Och vi kommer komma tillbaka till den här punkten senare. Men här är den första egenskapen. Hur blir en människa wali? Att han gör de saker som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort obligatoriska. Det finns ingenting som för människan närmare Allah och som han älskar mer än de saker som är obligatoriska. Taib, det här är den första nivån. Och sen den andra nivån är att tjänaren, människan, fortsätter att närma sig Allah med frivilliga gärningar. Med extra gärningar. Taib. Och så säger författaren här, för varje obligatorisk gärning i islam har en motsvarande frivillig gärning. Och det här är också viktigt. Allah subhanahu wa ta'ala har gjort al-ibada till saker som är fard, obligatoriskt, och saker som är frivilliga. Och från varje obligatorisk sak så finns det en motsvarighet bland de frivilliga. Till exempel, vi har hur många fardsala? 5, eller hur? 5 obligatoriska böner. Taib. Och sen har vi frivilliga böner. Hur många frivilliga böner? Allahu alam. Otroligt många, eller hur? Sunnat al-fajr, sunnat al-duha, sunnat al-ishraq, sunnat al-dhuhr, sunnat al-asr, sunnat tahiyyat al-masjid. Yani så många salat. Vi kan inte ens räkna upp dem. Yani frivillig salat för den som vill. Vad har vi sen? Vi har zakat. Finns det frivillig zakat? Finns det det? Sadaqa, na. Hur mycket får man ge? Hur mycket som helst. När du vill, eller hur? Taib, vad har vi sen? Vi har siyam, att fasta. Fasta ramadan, wajib. Taib. Frivillig fasta, mashallah. Måndagar, torsdagar, 3 dagar i månaden, när det är fullmåne, ashura, arafat, varannan dag. Jättemycket fasta, mashallah. Allahumma barik. Hajj, wajib att göra en gång i livet, fard. Taib. Kan man göra frivillig hajj? Ja, det som är utöver den obligatoriska hajj är frivillig hajj. Och sen kan man också göra umra, mashallah. Hur mycket man vill. Allahumma barak. Så vi har det som är wajib och så har vi det som är sunna. Taib. Vilken är bäst? Och vilken av dessa två gärningar för människan närmast till Allah? Det som är fard eller det som är sunna? Fard. Som han nämnde sig i hadithen. Och den här hadithen lär oss en väldigt viktig princip. Att de obligatoriska gärningarna är alltid bättre än de frivilliga gärningarna. De som är extra. Och som vissa ulama säger, du kan inte göra extra gärningar om du inte gör de obligatoriska. Rent logiskt, du kan inte göra extra gärningar om du inte gör de obligatoriska. Kan en person göra sunna salat och han gör inte fard salat? Funkar det? Nej. Och han säger också att just ordet nafl betyder extra. Och även på svenska, du kan inte göra någonting extra om du inte ens har gjort grunden. Eller hur? Du kan inte säga, jag har tränat extra mycket den här veckan. Fast egentligen tränar du inte alls. Förstår du? Utan en person som kanske tränar 2 dagar i veckan. Och en vecka tränar han 4 dagar. Då har han tränat extra. Men en person tränar aldrig. Så går han till gymmet en gång. Han säger, jag har tränat extra den här veckan. Nej, det funkar inte så. Och samma sak i islam. Du kan inte göra extra om du inte gör grunden. Så de bästa gärningarna som Allah älskar mest, som han sa i denna hadith, ahabbu ilay, de mest älskade gärningarna till Allah är de gärningarna som är obligatoriska. Och sen så säger Allah att tjänaren fortsätter sig att närma sig Allah med de gärningar som är frivilliga. Tills jag älskar honom. Hatta uhibba. Tills jag älskar den här människan. Så sheikhen säger att Allahs awliya, det är de som gör al-fara'id wa al-nawafil. De obligatoriska gärningarna och de frivilliga gärningarna. Det är de som Allah kommer att ta hand om. Det är de som Allah kommer att älska. Och det är de som Allah kommer att underlätta vägen till allting gott för. Det som leder till Allahs riba, till Allahs välbehag. Det är de som Allah kommer att ge tawfiq och sadad i allting som de gör. Och så nämnde han här det som nämndes i hadithen. Och jag vill att ni hänger med i hadithen. Profeten al-Islam säger att Allah säger, den som skadar en av mina awliya har jag förklarat krig emot. Det finns ingenting som för en tjänare närmare mig och som jag älskar mer än de obligatoriska gärningarna. Och sen så fortsätter min tjänare att närma sig mig med frivilliga gärningar tills jag älskar honom. Och om jag älskar honom, vad händer då? Det här är det som författaren menar. Att han får Allahs tawfiq, Allahs framgång och Allah underlättar och Allah kommer skydda honom. Då säger Allah, jag kommer att vara hans hörsel som han hör med. Hans syn som han ser med, hans hand som han rör med och hans fot som han går med. Vad menas med detta? Och den här meningen ska inte missförstås. Det betyder att Allah kommer att skydda hans hörsel, hans syn och hans harakat, hans rörelse från det som är haram. Han kommer bara höra det som Allah vill att han ska höra. Allah kommer skydda honom från att höra det som är dåligt. Han kommer bara att se det som Allah vill att han ska se. Och han kommer bara att röra och greppa det som Allah vill att han ska greppa. Och han kommer bara gå till de platser dit Allah vill att han ska gå. Det är det som menas med att Allah är hans hörsel, hans syn och så vidare. Inte att den här mannen eller att Allah blir en del av den här mannen. A'udhu billah. Det finns vissa extrema grupper som kallas för al-hululiyya. De är extrema. De säger att de tror på det som kallas för panteism på svenska. Att Gud kan bli ett med skapelsen. Att Allah finns i allt. Eller att Allah finns i människor. Och det här är fel. Det här får en muslim inte tro på. Inte bara fel, det är kufr. Det som tror på det och vet, ni förstår bevisen, han är inte ens muslim. Allah säger i Koranen att han är över skapelsen. Han är över sin arsch, över sin tron. Han är åtskild från skapelsen. Vi har skapare och vi har skapelse. Skapare och det som är skapat. De är 2 skilda saker, de är inte en och samma sak. Förstår ni? Så att säga det här, det som kallas för wahdat al-wujud,
eller El Hulul, att Allah finns överallt eller Allah finns i allt, är helt otroligt fel. Så får man absolut inte säga. Och det är inte det som menas med denna hadith. Utan det som menas är att Allah kommer att skydda den här människan. Taib. Allah kommer hjälpa och underlätta för människan. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, och om han ber mig om någonting så kommer jag att ge honom detta. وَلَا إِنْ سَأَلَنِي لَوْعْطِيَنَّهُ وَلَا إِنْ إِسْتَعَذَنِي لَوْعِذَنَّهُ. Om han ber mig om någonting så kommer jag att ge honom denna sak. Och om han söker skydd hos mig så kommer jag att skydda honom från denna sak. Och det här är också en annan mashallah mycket nobel sak. Allahs awliya, vad händer? De blir älskade av Allah. De kommer nära till Allah. Allah kommer att skydda dem. Allah kommer att underlätta för dem. Och de får sin dua besvarad. Subhanallah. De är så älskade av Allah att när de ber om någonting så får de det de ber om. När de söker skydd från någonting, Allah kommer skydda dem från den här saken. Subhanallah. De är mustajab dua. De har sin dua besvarad. Och det här är också, mashallah, en väldigt fin faida. En lärdom. Den här delen av hadithen är också ett bevis på att hadithen inte betyder att Allah blir ett med människan. Varför? För i den här meningen så skiljer profeten alaihissalam, som berättar hadithen, och Allah skiljer på sig själv och människan. Då han säger, om han frågar mig så ska jag ge honom. Ja? Så han skiljer på sig själv och tjänaren, eller hur? För om Allah skulle vara ett med tjänaren, då skulle det här inte finnas att han ber Allah om någonting. Utan de är två olika. Människan och Allah är två olika. De kan aldrig bli ett. Förstår ni? Så när hans wali ber Allah om någonting så får han den saken. När han söker skydd så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att skydda honom från denna sak. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att jag har inte tvekat på att göra någonting så som jag har tvekat på att ta den troendes liv. För jag vet att han ogillar döden och jag ogillar att göra honom besviken. Men han måste dö. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala vill inte göra hans awliya besviken. Det finns saker som de ogillar. Men Allah subhanahu wa ta'ala måste ta deras liv. Människan vill inte dö. Det är jobbigt att dö, det kan vara smärtsamt att dö. Man ska lämna folk som man älskar bakom sig. Döden är oftast någonting som människan inte längtar efter. Så människan ogillar att dö. Och Allah vill inte göra någonting mot hans tjänare som han ogillar. Men han måste dö. Så är det. Det är skrivet i Al-Qadr att varje människa måste smaka på döden. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Varje själ ska få smaka på döden. Ja. Så sheikhen säger att Allah subhanahu wa ta'ala klargör i denna hadith beskrivningen av hans awliya, deras dygder, att de kommer att få Allahs kärlek som är det största målet som varje person ska tävla till att försöka uppnå, och att Allah kommer att vara med hans awliya. Han kommer att ge dem seger, han kommer att underlätta för dem och ge dem framgång, och han kommer att besvara deras dua. Och den här hadithen bevisar också att Allah subhanahu wa ta'ala älskar vissa saker. Och att Allah älskar hans awliya beroende på deras position. Och i denna hadith så beskrevs al-awliya med att det är de som gör de saker som är obligatoriska och de saker som är frivilliga. Och det här överensstämmer med versen i Koranen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: Alla inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah säger i surat Yunus, och då han också beskriver hans awliya, att al-awliya kommer inte att råda någon fruktan, de kommer inte behöva känna någon rädsla, och inte heller kommer de att känna någon sorg. Och så säger Allah, det är de som hade iman och fruktade Allah. Taib. Så i den här versen så beskriver Allah al-awliya alladhina amanu wa kanu yattaqun. Vilka är wali? Vilka är Allahs awliya? Kullu mu'minin muttaqi. Varje person som är mu'min, han har iman och han yani lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa betyder här att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Yani när man har el iman, man har rätt aqida, man gör goda gärningar och man har taqwa, man håller sig borta från det som är haram. Då är man från Allahs awliya. Så här lär vi oss vilka som är Allahs awliya. Det är de som har iman, de har rätt tro, de tror på Allah, hans änglar, hans böcker, hans sändebud, domedagen. De har rätt aqida, rätt iman. De gör också goda gärningar. De gör de gärningar som är obligatoriska. Och de utöver detta gör gärningar som är frivilliga. Och de håller sig borta från det som är haram. Gör man de här sakerna, då är man inshallah ta'ala från Allahs awliya. Och det här är viktigt, ja ikhwan. För vissa människor tror att yani awliya, det finns typ 10 stycken på jorden. Det är omöjligt att bli en wali nästan. Nej. Wallah, det kan finnas awliya bland oss. Wallah gör oss från hans awliya. Det kan finnas awliya här. Och det är inte så supersvårt att bli en wali. Nej. Du ska ha korrekt iman och du ska göra goda gärningar och hålla dig borta från haram. Det som är farb, det som är sunna och hålla dig borta från haram. Då är du inshallah från Allahs awliya. Och sen självklart Allahs awliya, de är inte alla på samma nivå. Om någon här är en wali, han är inte som Abu Bakr. Abu Bakr är från Allahs awliya. Abu Bakr, Umar, Uthman och sahaba. Men deras wilaya är mycket högre. Förstår ni? Så att även en wilaya beror på hur mycket sunna gärningar man gör, hur mycket iman man har och så vidare. Men det jag vill komma till är att yani Allahs awliya kan vara otroligt många. Och de är inshallah många. Och det är ingenting man kan se. Och tyvärr, i många muslimska länder så har man missbrukat det här ordet. Att ordet wali, det har blivit en person som tillhör en viss sufi-grupp till exempel. Och hur blev han wali? Ja, det hände någonting mirakel med honom. Eller hans pappa var värsta sheikhen och så vidare. Och igen, de hittar på någonting. Så han är wali. Han är wali. Kallas, vi går till honom. Vi tar baraka från honom. Vi ger honom pengar. Och så vidare. Och de tror massa konstiga saker om honom. Det är fel. För det första, vi vet inte vem som är wali. Idag vet vi inte. Namn, sahaba, de är awliya. Eller anbiya, de är awliya. Men idag, vi vet inte vem som är Allahs awliya. Vi kan inte säga han är en wali. Han har stämpel, yani legitimation, jag är wali. Det går inte. Eller hur? Så det vet vi inte. För det är någonting som är ghaibi. Det är från det fördolda. Men tyvärr, folk har tagit det här som en orsak till att tjäna pengar och lura folk. Du går till den här så kallade walin, du ska ge honom pengar. $100, mashallah, han gör dua till dig. Eller $100, han skriver någon lapp till dig som ska skydda dig från onda ögat eller någonting. Subhanallah, det är fel. Det här ska man inte tro på. Och sen ännu värre när han dör. De begraver honom i moskén. Eller de bygger en moské över honom. Och folk, de går dit och de gör kyrk. De gör dua till honom och säger han är från awliya. Han är Allahs wali. Subhanallah. Är det tillåtet i islam att göra dua till döda människor? Får man göra det? Nej. Utan dua gör man till vem? Till Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah säger åkalla mig och jag kommer att besvara er. Allah säger وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Alla böneplatser är till Allah. Åkalla ingen vid sidan av Allah. När vi gör salat och dua så gör vi bara dua och salat till Allah. Inte till någon människa. Man kan inte gå till en grav och ha den här döda människan mellan dig och Allah. Säg han är min wali, han är min shafi', min wasila till Allah. Det går inte. Allah behöver ingen wasila. Ingen mellanhand. När vi gör dua direkt till Allah subhanahu wa ta'ala. Så kom ihåg detta. Och om han skulle vara en wali på riktigt, så skulle han aldrig acceptera att du kommer till hans grav och gör dua. För han vet att det är haram. Det som är wali, vi sa, Han lyder Allah, han gör inte synder, han har rätt aqida. Han skulle aldrig acceptera detta. Förstår ni? Men tyvärr, folk tycker om det som är enkelt. Att kallas, jag går till en wali, allting ordnar sig. Nej. Du måste själv bli en bra människa, göra dua till Allah, göra goda gärningar, hålla dig borta från synder. Då kommer Allah hjälpa dig. Inte att du lever ett kaosliv, du gör inte salat, du gör allting haram och sen du går till en wali och allting ordnar sig. Det funkar inte så. Så man ska akta sig för det här. De som lurar folk på det här sättet. Finns också en annan intressant aspekt här som jag gärna vill ta upp, men jag hann inte förbereda det. Och det är det som kallas för karamat al-awliya. Awliya kan också få mirakel. Det är inte ett måste, men de kan få det som kallas för karamat. En form av mu'jizat, mirakel. Och det här är från Ahli Sunna wal Jama'as aqida, som Ibn Taymiyyah och många andra ulema nämner, att de bekräftar al-karamat till Allahs awliya. Att Allahs awliya kan få mirakel från Allah subhanahu wa ta'ala för att stärka dem. Och subhanallah, jag har en hel bok hemma som är kanske nästan 600 sidor som handlar om autentiska berättelser, ahadither om mirakel för Allahs awliya. Mashallah. Så inshallah någon gång kan det bli en serie som man kan gå igenom. De karamat som Abu Bakr fick, Umar fick, Uthman, Ali, Sahaba, Salihin från Ben Israel och så vidare. Mashallah, det hände många såna här mycket underliga saker. Naam, mashallah. Det finns också en annan viktig punkt när det kommer till just det här med mirakel. Och det är att bara för att en person gör någonting konstigt så betyder det inte att han är en wali. Jag ska förklara. Vissa till exempel, de säger den här personen, han är wali. Varför? Han gick på vatten. Eller han skulle göra salat. Det fanns ingen plats. Han la ut sin bönematta på vattnet och gjorde salat. Då han är wali. Han gick på eld. Han flög i luften. Wallah, de nämner det här, Ibn Taymiyyah. Folk kom till hajj flygandes i luften. Eller flygandes på en matta. De säger, ja, han är en wali. Nej. Som Imam Shafi'i sa, yani, typ upphöj inte en människa bara för att han gör någonting underligt, även om han skulle gå på vatten, tills du kollar på hans gärningar. Är de bra eller dåliga? Vi sa de här människorna, nej, han flyger i luften, men han gör inte salat. Han gör inte salat och han går inte till moskén. Han samarbetar med jinner, han gör sihr och allt möjligt. Han är inte en wali. Han är inte en wali. Han är en wali till shaitan. Förstår ni? Och det är inte Allah eller malaika som får honom att flyga. Det är shaitan som håller upp honom och det ser ut som att han flyger i luften. För att han har sålt sin själ till djävulen. Så han är inte en wali. Förstår ni? Och det här är det som tyvärr många gör i många muslimska länder. Att de går till den här människan och säger han är wali. Och han samarbetar med jinner. Han gör massa konstiga saker. Sihr och sånt. Han är ingen wali. Den som jobbar med jinner och gör sihr, han är en shaitan. Förstår ni? Så man ska akta sig för de här människorna. En wali, det är de som gör obligatoriska gärningar, frivilliga gärningar. Och de lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Det är en wali. Så man ska inte låta sig luras av skenet. Skenet bedrar. Att man är blåögd och naiv och man tror på någonting utan att veta vad det egentligen handlar om. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Och i kommande hadither så kommer författaren att tala om al-buyu', om handel. Handel i islam. Att köpa och sälja. Är det viktigt att känna till eller inte? Det är viktigt. Varför då? Vi är alla i stort behov av det varje dag. Går det en dag utan att vi köper och säljer någonting? Sällan. Även om du går till affären och köper en limpa bröd. Det är handel. Eller hur? Du beställer någonting från internet. Det är handel. Och många vet inte om att islam har kommit med väldigt detaljerade regler när det kommer till handel. Om ni öppnar en fiqhbok som handlar om wudu, salah, fastan, hajj, så kommer det också ett kapitel som handlar om buyur, handel. Och det brukar vara väldigt stort kapitel, långt. som handlar om just handel. Det finns mycket regler där, som många muslimer inte tyvärr känner till. De gör massa med saker som, som handlade om det var haram, jag visste inte. De ger sig in i olika transaktioner, de tar lån och faller in i räntelån och säger jag visste inte till exempel. Så jätteviktigt att känna till regler för handel. Vi ska nämna, får vi se om vi hinner med 2-3 hadither idag beträffande detta. Den första hadithen berättas från Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa al-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa. De två som köper och säljer med varandra har valet att ångra sig så länge de står med varandra och inte skiljs åt. Om de är ärliga och de klargör, så kommer deras handel att välsignas. Men om de ljuger och döljer, så kommer de båda, eller de kommer att förlora sin baraka i den handel som de gör. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och Imam Sa'di säger att denna hadith är en grund när det kommer till en mu'amalat, när det kommer till yani handel mellan två parter. Tayyib. Han säger här att hadithen bevisar att när en person är ärlig i hans mu'amala, och det är jätteviktigt, vi har handel, vi köper och säljer, jag vill sälja någonting till min bror, jag är säljare, han är köpare, jag har en vara, han har en summa som han ska betala för, Tayyib. Då har vi en skyldighet som nämndes i denna hadith. Jag har en skyldighet att vara ärlig och att visa alla brister som nämndes i denna hadith. فَإِنْ صَدَّقَ وَبَيَّنَا. Profeten Al-Islam sa att jag är skyldig att vara ärlig och att klargöra. Till exempel, jag vill sälja den här mobilen. Jag måste vara ärlig. Den här mobilen har jag haft ett år, han frågade till exempel. Jag måste klargöra vad det kanske är för märke, för modell, hur mycket minne och vad det finns för brister. Mycket viktigt. Och det är någonting som folk inte tycker om. När man säljer, man vill inte sälja bristerna för det sänker priset, eller hur? Men du måste. Wajib. Jag måste säga att den är lite trög, den har repor, jag tappar den någon gång och så vidare. Men vill du köpa den, du får köpa den. Det som kallas för befintligt skick. Alltså, vill du. Den är så här gammal. Jag har haft den så länge. Den har de här bristerna. Du får den för 2000. Vill du köpa? Ahlan wa sahlan. Vill du inte köpa? Alltså, låt bli. Eller kanske det här är dåligt exempel. Låt oss ta en bil istället. En bil. Det är jättesvårt. Du ska gå och köpa en bil. Att veta vad det finns för fel på bilen, eller hur? Så försäljaren måste vara ärlig. Så det här är modell 2000. Den har gått 15 000 kilometer. Den är så besiktigad och så vidare. Den har de här felen. Det är jättesvårt att veta motorn och under. Men som försäljare så måste du säga. De här sakerna skulle behöva bytas ut. Det är dags att byta de här sakerna. Det är dags för service och så vidare. Men tyvärr idag, vad gör folk? De ändrar på mätaren. Bilen har gått mindre. De fifflar, de tar bort rosten, lägger någon färg på och så vidare. Och ljuger. Och säger, mashallah, bilen är perfekt och allting. Så han kör ut från verkstaden och kraschar efter några dagar. Har ni inte hört såna berättelser? Ja? Subhanallah. Och så går han tillbaka och säger nej. Inget fel, jag har inte gjort något fel. Kallas, behåll bilen och så vidare. Nej. Subhanallah. Vad händer då? Inte bara det, Afan. När jag säljer, jag måste vara ärlig. Jag får aldrig ljuga. Och jag måste visa alla brister. Samma sak han som köper. När han ska betala måste han också vara ärlig. Idag handlar det, finns pengar. Men till exempel, förr i tiden kanske var guld, det var silver och så vidare. Man var tvungen att kanske klargöra vad det var för slags valuta. Även idag, när du betalar. Ja, du måste se till att du är ärlig när du betalar också. Så att köparen får sina pengar. Tayyib. Och han kommer nämna det sen, Imam Sa'd. Vad händer om man är ärlig? Jag ska sälja till min bror. Jag säger 2000, den har de här bristerna. Jag är ärlig. Han betalar. Kallas. Allah kommer att ge baraka. Profeten al-Islam sa att Allah kommer att ge baraka. Burika lahuma fi bay'ihima. Allah kommer välsigna deras handel. Men om personen ljuger och döljer brister, muhiqat barakatu bay'ihima, så kommer Allah ta bort baraka från deras handel. Subhanallah. Det blir inte ingen khair i den handel. Så istället för att man ljuger och säger den här mobilen, mashallah, den är helt ny, aldrig använd, inget fel, du får den för 2,5. Nej, den är lite använd, den har lite fel, du får den för 2,000. 5,000 är 500 mindre, men hamnar i baraka. Än att jag säger 2,500, jag lurar min bror och jag får mera pengar, men det är ingen baraka i pengarna. Jag kanske förlorar dem snabbt och så vidare. Förstår ni? Så hellre att du är ärlig och du nämner, talar sanning och du nämner bristerna och du får baraka i det som du gör. Ja. Och han säger också inte bara att du förlorar i dunya. När Allah tar bort din baraka, du förlorar i dunya och akhira. Inte bara i dunya, utan du förlorar i akhira. Allah kommer fråga dig på domedagen om dessa saker. Och han säger att den här hadithen tyder på att det är haram med tadlis och ikhfa al-uyub, att typ bluffa, att dölja brister. Det är haram också att luras när det kommer till handel, att minska vikt och mått och liknande, och att ljuga och dölja. Allt det här är något som då är förbjudet i islam. Och tyvärr är det här väldigt vanligt, att folk bluffar, de lurar, de bedras, de är inte ärliga när de säljer, de döljer brister. Det här är något som inte är tillåtet. Allah musta'an. Och ni känner till den här hadithen. En dag så gick profeten ut i marknaden, alaihissalam, och han såg en man som sålde dadlar. Och det var fina dadlar. Så han stoppade in handen längst ner och tog ut dåliga dadlar. Subhanallah. Till exempel en korg med dadlar. Han la de fina över och de dåliga la han under. Så sa han, vad är det här för någonting? Och då så sa mannen, de har blivit vattenskadade, tror jag. Och då så sa profeten al-Islam, men rashana falaysa minna. Den som lurar muslimerna, han är inte från dem. Subhanallah. Så man måste vara ärlig. Vill du sälja dåliga dadlar, lägg dem åt sidan och sänk priset. Den som vill köpa, köper det. Den som inte vill köpa, köper det. Och sälj de bra dadlarna åt sig själv. Och han säger också här en jätteviktig punkt. Yani, okej, du ska sälja din bil, du ska sälja ditt hus. Du ska nämna bristerna, du ska vara ärlig. Men måste du nämna allting? Du ska sälja ett hus, måste du nämna att det finns en liten repa på trappan? Det finns en liten repa på tapeten? Måste man säga sådana saker? Ena kökslådan har lite fel på hörnet. Måste man säga sådana saker? Nej. Utan han säger här, principen är att allting som du själv skulle ogilla att någon människa gör mot dig, ska du också ogilla att göra mot någon annan. Eller du ska låta bli att göra det mot någon annan. Förstår ni? Du ogillar att en person säljer till dig en bil där motorn inte funkar, utan att säga det, till exempel. Eller hur? Men att det finns lite fel någonstans, som man bryr sig inte, det är adi, det är normalt slitage. Det behöver han inte säga. Jag accepterar det, det är adi. Jag kan se det själv med ögonen. Förstår du? Så att när du säljer och köper, ska du tänka på hur du själv skulle vilja köpa den här varan. Förstår ni? Vad är det du skulle vilja veta om den här varan? Vad är det som är jätteviktigt för dig? De sakerna måste du också säga när du säljer samma vara. Det här är den, mashallah, mycket generella principen som författaren nämner. Och Sheikhen säger att det här omfattar all form av handel. Köpa, sälja, hyra ut någonting. Musharakat, till exempel, att man ingår som partner i något företag eller delägare och så vidare. Då måste man vara ärlig. Man kan inte ljuga. Jag kan inte säga min kompis vill ha mig investera. Jag har en jättebra affär. Och så finns det, jag vet att det är farligt. Det kan gå i förlust. Men jag säger inte till honom. Och han kommer och lägger massa pengar. Det är inte heller schysst, eller hur? Så, när det kommer till handel, man ska vara ärlig. Man får absolut inte ljuga. Och man måste klargöra alla brister. Hadithen bevisar också en annan viktig sak. Och det är det som kallas för khiyar al-majlis. Ångerrätt. På svenska. Ångerrätt. Han säger att den som köper och säljer har rätten att ångra sig så länge de är tillsammans. Så länge de inte har skilts åt. För det händer väldigt ofta att när man köper och säljer så ångrar man sig. Hur många gånger har man inte gått ut från affären och sagt, varför köpte jag den här för? Eller hur? Eller du kommer hem efter en vecka, helt onödigt. Eller hur? Man ångrar sig. Och som handlar därför så har man i alla fall den här ångerrätten. Att du har rätt att ångra dig så länge ni är tillsammans. Exempel, jag har en affär, min bror kommer in. Han vill köpa min mobil i min affär. Jag säger varsågod här. Han köper den, han ger mig pengarna. Vi står och snackar lite. Då har han rätt att säga, han får kvitto till och med. Vi står och pratar. Han har rätt att säga, jag ångrar mig. Får jag tillbaka pengarna? Jag måste ge tillbaka pengarna. Måste, wajib. Jag kan inte säga nej, det är sålt. Jag slog in i kassan, du fick kvitto. Nej, kallas. Han är kvar med mig. Han har rätt att ångra sig. Han börjar gå 2-3 steg mot dörren. Han kan gå tillbaka och ångra sig. Förstår ni? Han har den här ångerrätten i islam. Taib. Så att man har den här ångerrätten när man då är tillsammans. Men om man har lämnat varandra, thabata al-bay' wa wajaba, då är handeln färdig, kallas. Då finns det ingen ångerrätt, förutom om man har en annan överenskommelse. Det som kallas för khiyar al-shart. Att till exempel jag säger till honom, du får köpa den här mobilen och jag ger dig rätten att ångra dig en månad. Som många affärer de har nu. Att, vad heter det? Ångerrätt eller det kallas någonting annat. Va? Öppet köp och sånt vidare. Yani det är jag som försäljare, jag ger den möjligheten till dig. Men islamiskt behöver jag inte. Islamiskt, om du har lämnat affären, khalas, det är din. Förutom om jag skriver kontrakt, du får ångerrätt, öppet köp, en månad, ett år eller whatever. Då är det det som gäller. Vad som också ger honom ångerrätt, islamiskt, är om det finns ett fel på varan. Jag säger lite håller med mobil. Jag säger den här mobilen, den har 32 gigabyte minne. När han kommer hem och öppnar mobilen, det står 16 gigabyte minne. Det är fel, eller hur? Det var inte det han köpte. Hallas, varsågod. Han får gå tillbaka till affären och jag måste ge honom det han köpte eller tillbaka pengarna. Måste, wajib. Eller han kommer hem, han stoppar in mobilen, det funkar inte. Det är trasigt. Han har rätt att gå tillbaka och ångra sig. Eller han kommer hem och ser den inte ens original, det är kopia för Kina. Han har rätt att gå tillbaka och ångra sig. Förstår ni? Det var inte det han köpte. Så om det finns någon brist på varan, då har han rätt att ångra sig. Nej. Så mashallah, en väldigt, väldigt viktig hadith när det kommer till handel. Till att köpa och sälja. Att man måste vara ärlig. Man får inte ljuga. Man måste klargöra bristerna. Och när det kommer till också det här khiyar al-majlis, att man har rätt att ångra sig. Ja. Ska vi ta en till hadith? En kort inshallah. Nästa hadith berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, eller han förbjöd från att man säljer al-hasa wa anbi al-gharar. Profeten alaihi salam förbjöd att man säljer med stenar och att man säljer någonting okänt. Det är också en väldigt viktig princip när det kommer till handel. Man får inte sälja eller köpa någonting som är okänt, som är majhul, al-jahala. Man måste veta vad man köper och man måste veta vad man säljer. Eller vad man hyr och så vidare. Ja. Exempel. Till exempel, han säger Sheikhen, en person säger, du får köpa alla mina möbler. 30 000. Får jag se dem? Nej, du får inte se dem. Är det halal eller haram? Haram. Du får köpa min mobil jag har i fickan. 1000 spänn. Vad är det för mobil? Jag ska inte säga. Det kan vara senaste iPhone. Det kan vara en gammal Nokia från 20 år gammal. Som är värd 50 spänn. Det är chansen. Du får chansen. Haram. Förstår ni? Varför? Du ger mig 1000 spänn. Jag tar fram en gammal Nokia. Blir du arg eller glad? Du blir lack, eller hur? Du tar 1000 spänn för en mobil som är värd 50 spänn. Du blir arg, du kommer ogilla personen. Och islam förbjuder det som leder till hat mellan muslimer. Förstår ni? Så man får inte sälja någonting okänt. Man får inte sälja någonting okänt. Och profeten nämnde här ett exempel, det som kallas för Bayl Hasa. Att sälja med stenar. Och det var någonting man gjorde i jahiliya innan islam. Till exempel, jag äger massa mark. Du kommer till mig och vill köpa mark. Och jag säger till dig, okej, ta upp en sten. Kasta stenen och så mycket mark får du för 100 000. Där stenen landar, så mycket mark får du för 100 000. Kasta han en meter, han får en meter. Kasta han 100 meter, han får 100 meter. Halal eller haram? Haram, inte tillåtet. Eller, ta upp 10 stenar, jag har massa djur. Kasta, de djuren som träffas av stenar, de får du för 10 000 kronor. Han kanske träffar 10 djur, han kanske träffar 1 djur. Han vet inte vad han ska köpa. Det är haram. Förstår ni? Eller att man säljer någonting som man inte kan garantera. Till exempel, jag säljer till dig den här fågeln i luften. Haram, det går inte. Jag har inte fågeln. Jag kan inte sälja den. Ja. Eller jag säljer till dig den här specifika fisken i havet. Som jag inte heller har. Eller ulema nämner också, du säljer ett föl i magen på djuret. Du har en jättesnabb häst som är gravid till exempel. Du kan inte sälja det här fölet som ligger i magen. Du vet inte ens vad det är för någonting. Om det är friskt, om det är sjukt. Nej. Så man måste vara klar och tydlig. Och därför finner vi också att islam förbjuder det här med vadslagning. För man vet inte vad det är. Du satsar 10 kronor på en trisslott. Du kan få miljoner. Eller det vanligaste att man förlorar. Eller hur? Man vet inte vad man köper. Och därför finner vi också att islam förbjuder försäkring. Ett ta'min, ett tijari. Yani vinstdrivande försäkring. Vad heter det? Livsförsäkring, båtförsäkring, husförsäkring, hundförsäkring. Allt sånt här. Kalamfadi. Inte tillåtet. Du betalar, betalar, betalar. Du vet inte vad du får. Eller hur? Om huset brinner, mashallah, du får en ny villa för flera miljoner. Om det inte brinner, du betalar flera tusen och du får aldrig någonting tillbaka. Utan de bara fyller fickan. Eller hur? Du vet inte vad du köper. Så att det är jätteviktigt i islam att man är klar och tydlig. Och jag fick den här frågan. Det var faktiskt någon som skickade. Man kunde köpa på internet lådor. Och i lådan så fanns det, man visste inte vad som fanns i lådan. Det kanske var parfym, det kanske var någonting fint, det kanske var någonting billigt. Men man betalar en fast summa. Men du vet inte vad som finns i lådan. Det kan vara dyrt, det kan vara billigt. Haram. Inte tillåtet. Kom ihåg det här. Så man måste vara väldigt försiktig. Man får inte sälja någonting okänt. Utan man måste veta vad man ger sig in på. Mycket, mycket viktigt. Nej. Och därför så säger han att på grund av detta så har ulema satt villkoret att man måste veta vad man säljer och vad man betalar. Samma sak som betalar, han kan inte säga jag vet att du säljer den här mobilen, men du får den här saken. Jag betalar så här mycket. Och han vet inte hur mycket det är. Hur mycket det är värt till exempel. Eller om han kommer att få pengarna eller inte. Det är inte tillåtet. Utan det måste vara klart och tydligt vad man köper. Och hur mycket man betalar. Och det är ett fel som många gör också ibland. Jag hämtar hem en person. Jag säger till honom. Kan du måla mitt hus? Jag betalar sen. Vad är jag betalar sen? Och sen när jag ska betala. Han har jobbat en vecka. Han får 1000 spänn. Han blir jättearg. Så vadå 1000 kronor? Det är 1000 kronor en dag. Och säger nej, men vadå? Du får 1000 spänn, är du inte glad stick? Det går inte, utan kom överens först. Du får 1000 kronor om dagen. Eller du jobbar en vecka, du får 1000 spänn. Han säger aldrig i livet och han går därifrån, eller hur? Så att man slipper mycket, mycket tjafs när man är klar och tydlig när det kommer till handen. Och det är också ett fel som många gör ibland när det är kompisar. Att vi kommer överens, det är lugnt. Och sen när man ska betala, han blir missnöjd. Han är inte glad. Det spelar ingen roll. Vi kompisar, det är tijara. Eller hur? Det spelar ingen roll om du är din bästa kompis. Det här är, vill du köpa, köp. Vill du inte köpa, köp inte. Fast pris, du får det här. Kallas. Eller hur? Han säger också här, från villkor av handel är att den som köper och säljer är en person som har den här, som har tillåtelse att köpa och sälja. Det vill säga att han är en person som är i sina sinnesfulla bruk och han är mogen. Du kan inte skicka ett litet barn för att köpa en bil till exempel. För han vet inte vad han gör, han vet inte vad han ska betala, han vet inte vad han köper. Utan det måste vara en person som har den här tillåtelsen, eller han har då den positionen att köpa och sälja. Han nämner också att från villkoren är att om man köper någonting på avbetalning, på krita, så måste man också vara klar och tydlig med hur länge. Det ska inte heller vara, jag köper din bil, jag betalar sen. När sen? Han kommer efter en månad och säger, jag vill ha mina pengar. Nej, vadå? Jag sa sen, du får pengarna om 2 år. Det går inte, eller hur? Eller på avbetalning. Och så han betalar jättelite. Han vill ha mera, vadå? Kom överens. När ska du betala? Hur mycket ska du betala? Klart och tydligt. Eller att du köper någonting som han ska hämta till dig senare till exempel. Inte bara att du får den senare. Nej, när ska jag få den? Jag köper din lägenhet. Du får den sen. Och han bor kvar i lägenheten 2 år. Det går inte. Utan han kanske säger, ge mig 1 månad att flytta ut. Och du säger okej, kallas. Så att man är klar och tydlig. För att det inte ska bli bråk och tjafs. Ja. Så alla kulihal, dessa hadithen, mashallah, lär oss många, många viktiga saker när det kommer till handeln. Och det är ett stort ämne som man kan fördjupa sig i mera i framtiden. Vi avrundar här för idag. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.